Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Caroline Criado Perez bok Invisible Women med undertiteln Data Bias in a World Designed for Men är en sakprosa bok från 2019 om det könsrelaterade datagapet. Hennes centrala påstående är att män ofta har behandlats som den neutrala människan när data samlas in, forskning utformas och produkter eller offentliga tjänster planeras. Kvinnors kroppar, rörelsemönster, arbetsvillkor och vardagserfarenheter blir då antingen osynliga i materialet eller betraktas som avvikelser från normen. Perez sammanställer forskning och exempel från bland annat medicin, transport, arbetsliv, teknik, stadsplanering och offentlig politik. Syftet är inte främst att hävda att varje enskilt beslut fattas medvetet diskriminerande. Istället visar hon hur till synes neutrala system kan reproducera ojämlikhet när deras kunskapsunderlag är ofullständigt. Boken kombinerar journalistisk skärpa med en stor mängd källor och argumenterar för att bättre, könsuppdelad data är en praktisk förutsättning för rättvisare beslut. Den riktar sig både till en bred allmänhet och till personer som formar systemtjänster och forskning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, det manliga standardmåttet skapar fel redan i datainsamlingen. Bokens grundidé är att frånvaro av data inte betyder frånvaro av ett problem. När statistik, enkäter och forskningsurval inte redovisar skillnader mellan kvinnor och män riskerar den manliga erfarenheten att bli den tysta normen. Perez beskriver detta som ett datagap, men också som ett kunskapsgap. Beslutsfattare kan exempelvis tro att de handlar utifrån objektiva fakta. Trots att fakta har samlats in från ett begränsat urval eller analyserats utan att könsskillnader undersöks. Resultatet blir att kvinnors behov framstår som ovanliga, dyra eller svåra att belägga när de i själva verket aldrig har mätts ordentligt. Detta är viktigt även i en svensk kontext där jämställdhetsambitioner inte automatiskt garanterar att statistik och uppföljning fångar vardagens skillnader. Kommuner, myndigheter och arbetsgivare kan ha könsuppdelad statistik på en övergripande nivå men ändå missa hur resttider, omsorgsansvar, trygghet eller arbetsmiljö faktiskt fördelas. Perez poäng är därför metodisk. Man måste fråga vem som ingår i underlaget, vilka frågor som ställs och vilka resultat som rapporteras. Ett genomsnitt som döljer systematiska skillnader är inte neutralt. Det kan leda till att resurser fördelas fel och att en redan existerande snedvridning får status som normalitet. För det andra, medicinsk forskning och säkerhetsdesign kan göra kvinnokroppen till en riskfaktor. Ett av bokens mest konkreta områden gäller följderna av att medicinska studier och säkerhetstester länge främst har utgått från män. Perez visar att skillnader i kroppsstorlek, fysiologi och sjukdomssymptom inte är perifera detaljer när läkemedel doseras, diagnoser ställs eller skyddsutrustning utformas. Om en manlig kropp används som standard kan kvinnors symptom tolkas som otypiska och negativa effekter av behandlingar upptäckas för sent. Hon lyfter också bilsäkerhet som ett tydligt exempel på hur testmodeller har påverkat konstruktionen av skyddssystem. Historiskt har krocktester i stor utsträckning baserats på en genomsnittlig manlig kropp, vilket innebär att risker för andra kroppstyper inte alltid har bedömts på samma sätt. Bokens resonemang är inte att en enda kvinnlig modell löser problemet. Kvinnor är ingen enhetlig grupp och variation i längd, ålder, graviditet, funktionsförmåga och kroppskonstitution har betydelse. Den bredare lärdomen är att design som påstås vara universell måste testas mot de som ska använda den. För vården, forskningen och industrin innebär detta att könsuppdelade resultat behöver analyseras, inte enbart samlas in. Annars kan ett system som är avsett att skydda och behandla människor i praktiken fungera bättre för den grupp som definierade standarden från början. För det tredje, obetalt omsorgsarbete saknas ofta när ekonomin och tiden planeras. Perez behandlade obetalda omsorgsarbetet som en central förklaring till varför många till synes könsneutrala beslut får olika konsekvenser. Matlagning, städning, hämtning och lämning, vård av barn och stöd till äldre är arbete som gör samhället möjligt, men som ofta hamnar utanför ekonomiska mått och transportmodeller. Eftersom kvinnor i många länder utför en större del av detta arbete blir deras tidsanvändning och resor mer komplexa än den klassiska pendlingen mellan hem och arbetsplats. När planering utgår från en sådan förenklad pendlingsmodell riskerar den att prioritera fel resor, tider och infrastrukturlösningar. Ett välkänt exempel i bokens argumentation är snöröjning. Om huvudleder för biltrafik prioriteras utan att samtidigt beakta gångvägar, bussresor och resor med barnvagn kan resurserna missgynna de som rör sig på andra sätt. Poängen är inte att bilvägar saknar betydelse, utan att prioriteringar bör bygga på faktisk vändning och faktiska risker. För svenska kommuner är detta relevant i diskussioner om kollektivtrafik, vinterunderhåll och samhällsservice. Boken visar också att det obetalda arbetets osynlighet påverkar arbetslivet, när arbetsorganisationer förutsätter att en anställd har någon annan som tar hand om vardagslogistiken. Behandlas omsorgsansvar som ett privat undantag istället för som en förutsägbar samhällsfråga för det fjärde stadsrum. Arbetsplatser och teknik avslöjar hur vardagens behov rangordnas. Invisible Women flyttar analysen från statistikens tabeller till vardagens konkreta miljöer. Perez undersöker hur stadsplanering, arbetsplatser och tekniska produkter kan utformas efter en begränsad bild av användaren. Trygghet i offentliga rum är ett exempel. Belysning, kollektivtrafikens utformning och tillgången till säkra vägar påverkar vem som kan röra sig fritt, särskilt på kvällar. Om undersökningar främst mäter trafikflöden eller genomsnittliga resttider, men inte rädsla, trakasserier eller behovet av att göra flera stopp under en resa, försvinner viktiga dimensioner av mobilitet. Arbetsplatsdesign är ett annat område. Skyddskläder, verktyg och uniformer som är framtagna efter manliga kroppsmått kan vara obekväma eller direkt osäkra för kvinnor. Det handlar inte om kosmetisk anpassning, utan om möjligheten att utföra arbetet på lika villkor. Perez använder sådana exempel för att visa att neutralitet ofta är ett antagande, inte ett bevisat faktum. Även digital teknik kan bära samma arv när röstigenkänning, appar eller hårdvara utvecklas och testas med för snäva användargrupper. Lösningen är inte att skapa en separat kvinnovärld av produkter och tjänster. Den är att inkludera fler användare tidigt, testa under verkliga förhållanden och låta erfarenheter från de som berörs påverka designbesluten. Slutligen, representation i beslut är ett villkor för att datagapet ska kunna stängas. Perez framställer inte datagapet som enbart ett tekniskt fel som kan rättas till genom fler formulär eller större databaser. Vem som formulerar frågorna, väljer variablerna och tolkar resultaten spelar lika stor roll. Om kvinnor saknas i forskningsgrupper, ledningar, produktteam och politiska processer är det mer sannolikt att vissa problem aldrig definieras som problem. Detta betyder inte att en kvinna automatiskt kan representera alla kvinnor eller att män saknar förmåga att fatta inkluderande beslut. Däremot betonar boken att erfarenhetsmässig och professionell mångfald minskar risken för kollektiva blinda fläckar. I praktiken kräver detta både representation och ansvar. Organisationer behöver följa upp vilka som använder en tjänst, vilka som drabbas av dess brister och om resultaten skiljer sig mellan grupper. De behöver också skapa former för att användares kunskap ska få genomslag innan en produkt, policy eller miljö är färdigbyggd. Här är bokens perspektiv användbart för allt från offentlig upphandling till akademisk forskning och företagsutveckling. Samtidigt har boken fått befogad kritik för att främst arbeta inom en binär syn på kön och för att ge mindre utrymme åt hur kön samverkar med exempelvis klass, etnicitet och funktionsnedsättning. Den begränsningen försvagar inte huvudfrågan, men den visar att inkluderande data måste vara mer nyanserad än en enkel uppdelning i två grupper. Sammanfattningsvis, Invisible Women passar särskilt väl för personer som arbetar med analys, forskning, vårdteknik, design, stadsutveckling. Offentlig förvaltning eller arbetsmiljö. Den är också relevant för läsare som vill förstå varför jämställdhet inte enbart avgörs av formella rättigheter eller individuella val. Bokens praktiska värde ligger i att den ger ett tydligt granskningsverktyg. När ett system beskrivs som neutralt kan läsaren fråga vilka data det bygger på. Vem som har räknats med, vilka användningssituationer som testats och vilka konsekvenser som inte syns i genomsnittet. Det är frågor som kan användas i allt från en kommunal trafikplan till utvecklingen av en digital tjänst eller en rutin på en arbetsplats. Det som särskiljer Criado Perez bok från mer allmänna böcker om könsroller och ojämlikhet är dess fokus på data som infrastruktur för beslut. Hon stannar inte vid att konstatera att kvinnor ofta missgynnas. Hon spårar hur bristen på information och antagandet om mannen som standard kan byggas in i modeller, mätningar och konstruktioner. Den stora bredden av exempel gör argumentet lätt att överföra mellan områden, även om mängden statistik stundtals kan göra läsningen krävande. Läsaren bör också hålla bokens begränsningar i åtanke, särskilt dess mindre utvecklade behandling av transpersoners erfarenheter och intersektionella perspektiv. Trots det är Invisible Women en ovanligt konkret och användbar bok. Den visar att bättre data inte är en administrativ detalj, utan en fråga om säkerhet, resurser, hälsa och faktiskt möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Om du vill stödja Caroline Criado Perez, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna och dela dina tankar. Vi ses!